Når du synger så jeg vil heller ha Jesus enn noe annet, så tror jeg at som syvendagsadventist så har vi begrunnelse for å opphøye hans navn og heller ville han enn noe annet. Det som ble lest i Åpenbaringen 4, det forteller et bilde som, eller en scene fra himmelen som Johannes ser. Og når du leser det gjennom, det skal vi ikke gjøre en gang til, og jeg skal heller ikke snakke så mye om det kapittelet, men bare fortelle deg at der står et bilde av tronen og en som sitter på tronen, altså Gud Fader. Foran tronen så er det syv fakler, så Helligånd er der. Så står det fire levende vesener omkring tronen, det som vi kjenner fra annen sammenheng, keruber og serafer, altså englene er der. Og så er det 24 troner til som er prester. Og ved å legge to og to sammen fra Paulus og fra Bibelen for øvrig, så er det god grunn til å tro at de er representanter for menneskene. Så du har altså Gudfaderen, du har Helligånd, du har englene, du har menneskene. Det er alle de som er representert eller er delaktige i frelsesplanen, unntatt en. Og alle vet med en gang hvem det er, for det kommer frem i det femte kapittel og neste kapittel, hvor det står at han så i høyre hånd til han som sitter på tronen en bokrulle skrevet innvendig og utvendig og forseglet med syv seil, og så videre. Altså Gudfaderen sitter der med et dokument, med en informasjon som ikke er kjent. Og så blir det sagt at, eller det blir demonstrert at ingen har verdighet eller mulighet eller kompetanse til å åpne denne. Og derfor sier Johannes at han gråter fordi ingen er funnet verdig i himmelen eller på jorden eller under jorden, altså ikke den onde verden, ikke den gode verden, ikke noen som helst. Og så er det at man sier at løven av Judas stamme er verdig, og når man vender seg om for å se, så ser de et lam liksom slaktet fra verdens grunnvoll. Og så trer Jesus inn på scenen. Og så står det at da Jesus trer inn på scenen, så tar han bokrullen for å bryte den seil. Og når han gjør det, så står det: og da han tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet, hver med sin harpe og med gullskåler fulle av røkelse, som er de helliges bønner. Og så står det: de synger en ny sang og sier: verdig er du til å ta boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike av prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden. Så der har du en gjentagelse av det løftet som blir gitt til Israel ved Sinai om at det skal være et kongerike av prester og et hellig folk. Det blir gjentatt av Peter for den nye menighet. Altså Guds folks frelse blir lovpriset på den måten der. Men det står at det er en ny sang, og det er en ny betydning at nå synges den i en situasjon som aldri har oppstått tidligere. Og når disse 4 pluss 24 har sunget, så står det videre at: og jeg så, jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og livsvesen og de eldste, og tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Og du kjenner det fra Daniel 7, alle de som møtte opp i domsalen i den himmelske helligdoms aller helligste. Alle de er til stede, de utallige engler, og de synger også en ny sang. Og de sa med høy røst: verdig er lammet som er slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Så her lovprises Kristus som frelser. Først understrekes det at han har frelst, og hvem han har frelst, han har skaffet seg et kongerike av prester og et hellig folk. Han være ære, ingen andre. Og så står det: og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og det sier ikke så litt. Det er altså den bibelske uttrykk for det som kommer nedfra, altså graven, hulen, avgrunnen, altså det onde, det som kommer ovenfra, som Jesus sier, det gode, alle som er på jorden, alle som har vært til og alle som er, og alt det som er i dem, hørte jeg si: han som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen, æren og prisen og styrken i all evighet. Så her prises Gudfaderen, her prises frelseren, sønnen, og så innsettes han endelig på tronen for å være konge. Og det står: hans kongerike har ingen ende, og alle hine riker skal opphøre. Den scene du ser der, den har en interessant kommentar av Ellen White i boken Christ's Object Lessons. Når hun kommenterer en av lignelsen og sier, da jødefolket ropte opp til Pilatus da Jesus var arrestert, og de ville ha han korsfestet. Pilatus forsøkte å få ham fri, de ville ikke. Han endelig stiller den frem og sier, hva skal jeg gjøre med denne? Så sier de, korsfest ham. Og han sier til sist, i siste omgang, han kommer ut og sier han, hva skal jeg gjøre med din konge? Da roper de, vi har ingen konge unntatt Cæsar. Og da gikk teokratifløyten. Det var siste akt, siste omgang for det jødiske, den jødiske stat som Guds menighet. Og prestene og de eldste ledet folket i å si det. Og så kommenterer Ellen White, det er veldig interessant, hun sier, den beslutning som jødefolket der tok, den ble nedskrevet i den bok som Johannes så i høyre hånd til han som sitter på tronen. Det var interessant. Så utover det så står det at den dag den boken åpnes, skal de som tok den beslutning være til stede og se sin beslutning igjen. Du kjenner den samme scene fra siste kapittel i den store strid, og det er sikkert på alle, om ikke alle, så nesten alle her har lest. Hvordan hver scene fra skapelsen og syndefall og ned rulles ut for slekten, og alle ser seg selv spille den rolle man nå valgte å spille. Jesus skal opphøyes, Jesus skal endelig krones, dette er den endelige dom, og alle avsløres. I den forbindelse så er det en som man aldri trodde skulle kunne avsløres hvis vesen alltid har vært skjult, og det er den onde selv. Han har alltid til enhver tid i bibelsammenheng, slik som han fremstilles, opptrådt gjennom agenter. Aldri åpent, det hører til djevelen å gå under jorden og opptre falskt, lukket, underfundig, ikke åpen, ikke redelig. Og mange av hans agenter er nevnt gjennom historien. Den som jeg synes er mest interessant på mange måter, det er Peter selv, når Jesus sier til han, gå bak meg, Satan. Men så er det kongeriker, det er familier, det er klaner, det er nasjoner, det er grupper av folk, det er ideologier, det er mange, mange agenter for den onde. I dag er det mange agenter for den onde. Og disse har trodd at de var i en god sak, men det står til sist skal han som har kjørt dem frem i dette løp avsløres. Og avsløringen finner sted her, og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt som i dem er, hørte jeg si, han som sitter på tronen, og lammet tilhører velsignelsen, æren og prisen og styrken. Altså alle tilber. Du vet, Ellen White skriver der i store strid at til sist bøyer Satan kne og anerkjenner Jesu Kristi kongedømme. Kunne du tenke deg å se det? Jeg tror nesten jeg kan si med sikkerhet at det får du se. Men det er avgjørende viktig hvor du ser det fra. For det som finner sted når alle møtes, så er det etter de tusen år. Da møtes man enten inne i staden, som det heter, i det nye Jerusalem, eller utenfor. Og alle skal se det, og det ville være deilig å se det innenfra, og ikke stå utenfra. Det vet Jesus sier til disiplene ved en anledning, gled deg ikke over at onde ånder er de lyder, men gled deg over at ditt navn er kommet til doms, at du har gått for, at ditt liv er gått for, på forhånd til doms. Må du og jeg gjøre vår sak opp med Gud nå, i dette liv. Som han sier i en annen lignelse, det er et svelg mellom Lazarus og Abraham som ingen kan overskride. Skal du ta din sjanse, må du ta den nå. Det er nå du har den, du får den ikke to ganger. I motsetning til så mange andre ideer om hvor sjansene ligger. Men den avsløringen av Satan vil jeg gå tilbake til og lese fra Esaias 14. Det er en meget fin beskrivelse, men tragisk og sterk, en beskrivelse av Satans avsløring. Det står der i vers 12. Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn? Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag? Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerne vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på Gudenes tingfjell i det ytterste nord. Den beskrivelse som gjentas forskjellige steder i Bibelen om Satans ønske om å herske og regjere. Og hvis han ikke får deg åpen overdragelse, så tar han det ved makt og list, eller hvilke som helst metode som han måtte makte å få det ved. Hans siste desperate kamp ender så i den siste dom, hvor han selv bøyer kne og taper. Och här står det: jag vill stiga upp över synet, säger han, synets toppen, och jag vill göra mig lik den höjeste. Nej, står det, till dödsriket ska du stötas ned, till hulens djupaste brunn. Det är avgrunden. Och du vet, det är så dyr i uppenbaringen som stiger upp på avgrunden. Det är alla dyr och makter inspirerade av den onda. Så står det: de som ser dig på det tidspunkt, efter de 1000 år, i den ändliga dom, när detta panorama kommer fram, när alla får sett det, de som ser dig ska stirra på dig, undras över dig och säga: är detta den man som fick jorden till att beva, kongeriket till att skälva? Hör nu, syndagsadventister och andra, vem fick jorden till att skälva och kongeriket till att rysta? Så det vet inte folk. Vet du det? Hvis du ska förklara det onda i världen utifrån mänskliga förutsättningar, så får du aldrig förklara det gott nog. Sociologi och psykologi och ekonomi, alla de ting där kan aldrig avgöra den sak. Du är nöjd att träcka den onda in. Och här står det: man ska stirra på ham och undra sig och se. Det är första gång dessa har tänkt att det var han som gjorde det. Vi snackade tidigare i uken om att i det 17 kapitlet så står det att dyre, eller dragen, dyre, den falske profet, dessa tre faller fra varandra i den sista plagen, eller den sjätte plagen. Alltså de avslöres, och sjögen på dyre brännes och kläs av och uppgis, och alla hatar henne, ingen vill ha med henne att göra. Detta är för de 1000 år. Alltså saken är avgjort för eller emot Kristus och hans rike. Men någon avslöres, och det står: ve den store by Babylon, som blev ödelagt och gick upp i rök på en timme. Och den store by deltes i tre delar: dragen, dyr och den falske profet, som är limt samman av detta hat mot Kristus. Och de som står samman med ham ska falla fra varandra, sjögen avslöres, alltså korten läggs på bordet. Folk får plötsligt förståelse för vad man har gjort och vem har instigerat det man har gjort. Men nu kommer den ändliga dom, avslöres Satan. Han har skjult sig hela vägen till och med Kristi ankommer, och avslöres icke för hans tredje kommer. Och det är det som Ellen White säger: det som gjorde folket beslutet en dag blev nedtegnet i den bok som Johannes såg i hand till han som sitter på tronen, och de ska vara till stede den dag den öppnas, och så ska de se sig själv. Föreställ dig där Judas ser sig själv hänga sig. Se Kaifas och Annas i nattetimene, i brud mot deras egen nationslov, de följer Jesus och han bundet. Se de som trakt som stod fram som falska vittner, och så vidare. Jag hade en lärare en gång i England som uttryckte det på denna måten. Han säger: om jag inte skulle bli frälst, så säger han: won't I yell that day? Vill jag inte hyla den dag? Var är jag rädd för att stå där avslöret och avklätt i kompaniskap med den onde, och så ska man se vem man är? Var är det gott att sända sin sak till doms för den timme och få sin sak gjort upp? Nu hör det med till den historien att det som vi ser i uppenbaringen, nettopp i uppenbaringen, dessa sejl, första, andra, tredje och så vidare utöver, det är glimt från de scener som alla ska se den dag. Föreställ dig att du nu läser uppenbaringsboken med det för öje, att det som alla ska se, den är total avslöring av ondskap och den är upphevelse av Jesus Kristus som rättmässig kung och härskare, att du får se det som Gud har ögnet nödvändigt för dig och mig att se. Vill inte du läsa uppenbaringsboken med större intresse? Kunde inte du tänka dig att se någon av de scenerna som den gång kommer fram? Så det är uppenbaringsboken. En dag kommer de alla på bordet, och de som är trukket fram i uppenbaringsboken är de som Jesus Kristus har sett nödvändigt för dig och mig att känna till. Och det är klart en gåte för himlen att du och jag inte bryr oss om dessa ting. De må undra änglarna, som Ellen White säger, det undrar dem. Vi förstår simpelthen icke vårt slövsinn. Att vi kan gå och komma dag ut och år in, och vi kan icke finna på och finna tid till Guds ord. Och vi känner icke skriften, vi känner icke dessa scener. Hör nu, det står vidare i Jesaja 14, i 17 kapitel: han som gjorde jorderiket en örken och rev ned ett spyr, och som icke slapp sina fanger hem. Alltså dem han fick den slapp han icke. Kom i hans våld, du blir aldrig fri, utan att en sätter dig fri. En som är starkare än den starke sätter dig fri. Och så står det: alla folkens konger, allesammen, de ligger med ära vär i sitt hus, men du, det är Satan, är slängt bort långt från din grav, liket för kastet kvist. Du ligger däcket av dräpte, som är genomboet av svärd, och som kastas ner i en stengrav, liket nedtrots åtsel. Du ska icke bli jordet som de, för ditt land har du ödelagt och ditt folk har du mördat. Ugärningsmäns avkom ska aldrig mer nämnas. Så det är Satans ändlig, och det är väldigt viktigt för dig och mig. När Bibeln är över och har uppenbart så mycket om det onda, så är det viktigt att vi känner det onda i relation till att känna Jesus Kristus. För Jesus Kristus uppträder öppet, redelig. Som vi citerade tidigare i uken, han säger: i löndom eller i hemlighet har jag inte talt. Jag var alltid där hvor jöderna kom samman. Jag var i synagogen, jag var i templet, där hvor jöderna är. I löndom, i hemlighet har jag inte talt. Jag har aldrig sittit i ett styremöte hvor argumenter och avstämning inte var känt. Ministerråd är inte mitt råd, för att referera till det vi snackat om. Jesus är öppen, Satan är lukket. Det är därför det är viktigt att när man hör om dessa ting, att man tar det till hjärtat. Jag vill läsa en text i Ezekiel 28, som är en parallelltext till denna. Också där under ett bild av en konge, datidens konge, blir Satan framställt. Vad sa jag? Jag sa 27, jag menade 28. Ezekiel 28. Människosön, stäm i en klagesang över Tyrus konge, alltså detta bild på Satan, och säg till ham, så säger Herren Israels Gud, du som var seglet på välordnet byggning, full av visdom och fullkommen i skönhet. I Eden Guds havet bodde du, kostbara stenar däcker dig, och så vidare. Så står det en beskrivelse av hans skönhet, hans musikalitet, hans lederävner, hans överdådighet i förhåll till alla andra skapade väsener. Och så står det i det 15 vers: ustraffelig var du i din färd från den dag du blev skapt till det blev funnit orättfärdighet hos dig. Och det typiskt bibelska ser det på den måten, att det är utan förklaring, ondskapen är utan förklaring, den refereras, den rapporteras, den förklaras icke. Förklaras den, så är den icke ond längre. Och det är typiskt i den sammanhang. Ved din stora handel fylltes ditt inre med orätt, du upphöjde dig på grund av din skönhet. Men så står det: alla som kände dig bland folkene är förfärdet över dig. En rättsel är du blitt, och du är blitt borte för evig tid. Visst, du tror att Satan är något att frykta, så är det sant. Men det är kun visst du är alene mot ham. I samfund med Kristus är Satan ingenting. Och hans ändelig är besejlet, du har det också beskrevet. Jag hoppas att jag har sagt så mycket om uppenbaringen 4 och 5 att du får idén, och jag gentar den ganska kort. Du ser i kapitel 4 Guds trone med fadern på tronen. Du ser helgon representerat i de 7 facklor. Du ser änglarna representerat i de 4 levande väsener. Du ser människorna, präster med rökelse, alltså präst alltid tagit från människor, de som stod upp och for till himlen vid Jesu död. Människorna representerat, alla som är involverade representerat, men Kristus manglar. Så kommer det en demonstration av hans position i det att denna uppenbaring av vad som egentligen finns sted i världen och universum innehar Gud. Men det är en som har värvet sig rätten till att meddela den. Därför det står att här vid helges tålmodighet, de som håller Guds bud har Jesu tro och Jesu vittnesbud. Jesu vittnesbud är den ånd som är i profetordet. Visst, den ånd som är i profetordet icke kommer till dig och mig, vill vi aldrig kunna veta, aldrig kunna förstå. Det är maktpåliggande viktigt att vi ägde den ånd och hade den insikt. Och så sägs det att när han öppnar den i bokrullen, allt som står där kommer fram, så är alla till stede. Alla över huvudet, och en ny sang synges, först internt vid tronen, så utvidgas det till alla änglarna i himlen, så utvidgas det till alla människor, tappte och förtappte. Och alla står det, i himlen och på jorden och under jorden, alla utan undantag sa detsamma: ära vare han som sitter på tronen och lammet. Och det där Satan avslöjas och kastas ut som ett åtsel och ska icke vara mer. Och man ska stirra på han med förfärdelse och se vad det är han som stod bak olyckan.